Jag åt lunch i veckan med en kompis som vi träffas alldeles för sällan, men det är gott man har sådana vänner som man inte, fast man inte har sett kanske på månader eller på lång tid, så när man sätter sig ner så är det som att man kan nästan plocka upp samtalsämnet där man var eller så. Det behövs inte massa så här, ja, hur är det med familjen och hur går det med huset? Och, nej, utan det är liksom så där, vi direkt börjar prata om saker som jag vet att som liksom ligger oss båda nära om hjärtat. Och vi kan prata om tro, han är inte kristen, men vi kan prata om det som ligger nära hjärtat och som rör livet och sådär. Nu hade vi inte sett sen i somras, så då blir det mycket prat om så här, ja, men vad händer med liksom det politiska läget i Sverige och i världen? Och vi pratar om Donald Trump och vi pratar om hela den här farsartade situationen som vi lever i. Man bara undrar när snart får liksom, är det inte någon som snart liksom trycker på stopp och säger nej, men nu får vi börja liksom, nu får vi ta tag i det här, det går inte att fortsätta på detta sättet. Men det blev prat fram och tillbaka om allt det här, och jag börjar tänka liksom, det blir så här, man blir nästan så här avtrubbad på, ju mer grejer som poppar upp, ju mer liksom man bara rycker på axlarna nästan åt det längre. Det är ingenting som förvånar en, och det är ju lite så där skrämmande på något sätt. Man tycker, hur ska vi förhålla oss till det här igen? Jag letar efter ett citat. Jag hittade det här när jag satt och förberedde dagens predikan. Men en schweizisk teolog som var verksam i mitten förra århundradet, Karl Barth. En del känner kanske igen namnet, har läst kanske hans verk. Han har skrivit åtskilliga volymer med både bibelkommentarer och teologisk litteratur. Han sa så här vid ett tillfälle att läs din dagstidning och läs din bibel, men tolka dagstidningen med din bibel. Alltså att ha hela tiden ett öga, vad är det som händer i världen? Och alltså läs både din dagstidning och din bibel, men tolka det som händer i världen utifrån Guds ord. Och det låter ju kanske lite svårt, att hur gör vi det? Och särskilt med tanke på det här kanske lite, ja, minst sagt turbulenta medielandskapet som vi lever i idag, där vi pratar om dagstidning. Många kanske inte ens sa, det var länge sedan jag höll en dagstidning, för man läser inte tidning på samma sätt som man gjorde bara några år tillbaka, där man kanske linjärt följde, ja, men de här, eller jag bläddrar till sportsidorna och sen läser jag den här biten och sen går jag till de här. Och så, det funkar ju inte på det sättet. Vi får inte ens, de som tar in det som händer via sociala medier sen kan ju inte ens välja vilken ordning saker kommer, utan det är bara kastas över en och väller utifrån vad något företag tycker att du ska, det här passar nog dig. Och så har man inte ens längre någon, vi väljer nästan inte, utan vi utsätts ju för media idag mer än att vi liksom medvetet tar in media. Vi bombarderas ju och vi har med oss våra små portabla enheter som hela tiden matar oss med intryck. Och vi utsätts ju för mycket mer intryck än vad vi egentligen kan bearbeta. Så att det idag känns svårt kanske, och den här uppmaningen då att tolka det som händer utifrån, ja, men vad, liksom ett perspektiv från Bibeln och från Guds ord, känns ju jättesvårt. Och hur gör vi det? Hur kan vi betrakta och tolka vår omvärld genom en, liksom en biblisk lins på det sättet? Det går inte liksom att, ja, det är ju lätt för Karl Barth att säga då, han har kanske inte förutsett vad som skulle hända, att jag kan inte sitta där med min dagstidning och min bibel och så kan jag liksom läsa där och så läser jag där och så förstår jag, utan liksom det väller in grejer. Och hur ska jag kunna ha ett sinne som är liksom tränat till att tolka det som de intrycken vi får utifrån ett bibliskt perspektiv? Nu är detta tyvärr inte någonting som jag kommer bara ge ett svar på idag, utan det här är bara en introduktion till någonting annat, för det här kändes jag, det här kommer jag aldrig kunna svara på ändå. Så att, nej, men jag tror att det här är ändå bra att tänka på. Vi ska prata lite mer om det, men det blir liksom inte huvudtema så. Men jag tror att för det första då, att det är avgörande för oss att vi kanske inte kan, alltså för det första så är ju att vi läser Bibeln på rätt sätt. Många av oss idag kanske, ja, men det är en del som har med sig biblar och sådär, men en del har ju kanske en app i telefonen som man läser Bibeln med. Och vi läser kanske på ett annat sätt än vad vi kanske gjorde förr. Alltså det är ju väldigt olika det där hur vi läser Bibeln, men jag tror det är viktigt att vi har med oss att vi inte försöker göra Bibeln till något den inte är, för det första. För det andra så handlar det om att försöka hitta perspektiv eller något så grundläggande tema kanske på något sätt utifrån vart Bibeln liksom kan kasta ljus över det som händer i våran omvärld. Och de här två principerna, att läsa, inte göra Bibeln till något annat än vad den är, och att försöka liksom hitta de här övergripande teman och perspektiven som kan vägleda vår tolkning av omvärlden. För det första då, så borde det utesluta det här, det som man kanske kan kalla för att, känner någon till begreppet att man tar ett mannakorn? Man kanske letar efter någonting, eller man tar någonting som kanske ofta blir taget ur sitt sammanhang, med lite det här bara, vi slår upp Bibeln och så ser vi om det finns någonting som Bibeln har att säga in i mitt sammanhang. Och det kan ju ibland kännas som att wow, vad häftigt att jag slog bara upp min Bibel och så läste jag det här. Men det kan ju också hända som i situationen där man har de här båda syskonen som kivades med varandra, och den ena i en slags försök att hitta hur ska jag lösa detta, slår upp texten om Kain och Abel, och det blir ju inte så bra då. Hur löser jag den här situationen? Så vi kan inte använda det som en vägledande princip att tro att jag slår upp och ser vad det står i Bibeln om den här saken, och så hittar jag ett sammanhang och så tycker jag att det där kan jag tillämpa på det sättet. Jag tror inte att det är tanken, att det är så vi... Det är mer ett undantag än regel de gånger det råkar träffa rätt lite grann. Det finns ett talesätt som säger att om det enda verktyg vi har är en hammare, så kommer till slut allting att börja se ut som spik. Att det liksom, vi använder Bibeln som ett universalverktyg och drämmer till på varje situation utan kanske att tänka efter och reflektera. Men vi får vara försiktiga och kloka och visa. Jag tror inte att Bibeln är tänkt att läsas som en kanske instruktionsbok som ger svar för livets alla situationer. Men trots det så tror jag att Bibeln är ju en samling berättelser. Vi har personliga brev, vi har släktkrönikor, vi har dikter, vi har sånger, vi har släkttavlor och en massa andra texter. Men jag tror att det finns ett övergripande tema av nåd och kärlek, och av en Gud som anförtror sig och som är trofast till bristfälliga människor. Jag tror också att Bibeln målar upp en vision av en värld som med en mänsklighet som är förenad i kärlek och förlåtelse. Där på något sätt Guds kärlek har fått bryta ner murarna folk emellan. Och Paulus, de här orden, att nu är ni inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, utan ni är alla ett i Kristus. Även om vi inte är där, vi ser inte en värld som är förenad i Kristus. Men vi har ändå den bilden som vi liksom strävar efter, och den målbilden på något sätt. Jag tror att Bibeln, det är en berättelse om hur den här förståelsen också av hur den Gud är. Alltså att vi kan se från när vi börjar läsa första Mosebok och läser framåt, så ser vi hur liksom förståelsen av vem Gud är också växer. Att det som börjar med vi börjar i skapelsen, och sen ser vi hur Gud uppenbarar sig för Abraham och Abrahams lilla begränsade världsbild. Och liksom det formar ju Abrahams bild av Gud. Och sen ser vi hur den förståelsen växer, och den här relationen med Gud växer över generationer, århundraden och årtusenden. Och, liksom, och sen har vi uppenbarelsen i Jesus som visar på ett nytt sätt hur den Gud är. Och liksom, vi ser hur det är inte att Gud förändras nödvändigtvis genom historien, men det är människors förståelse och upptäckt, och att man lär känna över tid hur den Gud är och vem Gud är. Och i den här berättelsen som vi får följa då, hur Guds folk växer i sin relation och lär känna, och längs vägen då så möter vi människoöden och människor som både får fira stora triumfer men som också lider stora nederlag och misslyckas, precis som det är i verkliga livet, tror jag. Och nu är vi ju kvar i Gamla testamentet, vi följer ju den här planen och liksom tar oss igenom Gamla testamentet på vägen fram till Jesu inträdande på scenen eller på arenan. Och en av de som vi möter idag, det är en av Gamla testamentets kanske största profiler. Vi har pratat om Abraham och vi har pratat om Mose, men kanske på tredje plats, eller bland de här topp tre, är kanske David. David, hederpojken som så här osannolikt smordes till kung inför ögonen på sina sex äldre och betydligt mer dugliga och lämpade bröder, som utförde fantastiska hjältedåd och förde sin nation till stora triumfer och segrar, satte verkligen sitt land på kartan. Men som så ofta är i de här klassiska berättelserna, att framgång, rikedom och makt medför ibland kanske problem av ett annat slag. Vi kan inte ifrågasätta Davids förträfflighet som kung och som fältherre och som Han var begåvad musiker. Han hade liksom allting, kändes som att det var, han var en man efter Guds hjärta, kan vi läsa. Så vi, liksom, vi tittar på David och vi ser ett föredöme, tycker vi. Men det finns ett gammalt uttryck som säger att uttrycket säger så här: djävulen hittar alltid en uppgift åt lata händer. Alltså, när vi blir passiva och sysslolösa, det är då det öppnar sig tillfällen att börja göra sånt som vi inte ska hålla på med. Och David, han är verkligen på fel plats vid fel tillfälle när vi börjar läsa den här texten. Vi kan slå upp, eller vi får upp på skärmen här, Andra Samuels bok kapitel 11. Vi ska läsa, det är ett längre sammanhang, vi kommer inte läsa alla verser, utan vi kommer läsa några verser, sen hoppar vi över några och sen läser vi några till, och så, ja, vi kommer läsa det i lite etapper här. Så här står det från vers 1 i kapitel 11. Vid årsskiftet, den tid då kungar drar i fält. Bara den kommentaren känns lite rolig. Ja, men nu är det krigssäsong igen, nu ska vi ut och slåss. Precis som att det gör vi ju varje år efter nyår. Vid årsskiftet, den tid då kungar drar i fält, sände David ut Joab med hans män och hela Israel. Och de skövlade ammoniternas land och belägrade Rabba. Men David själv stannade i Jerusalem. En dag när David hade stigit upp efter sin middagsvila och gick omkring uppe på taket till sitt palats fick han därifrån se en kvinna som badade. Hon var mycket vacker. David förhörde sig om vem hon var och fick veta att det var Batseba, dotter till Eliam och hustru till hetiten Uria. Då skickade David några män för att hämta henne. Hon kom till honom och han låg med henne fastän hennes reningstid ännu varade. Sen återvände hon hem. Hon blev havande och hon meddelade David: jag väntar barn. David, han lever gott som kung, han är i sitt palats, men till skillnad från hur det har varit brukat vara så är han inte med sin armé ute vid fronten och slåss. Han är hemma och liksom tar emot vad som händer där ute vid fronten via sändebud, medan han själv vandrar runt där och lever sitt konungsliga liv i palatset och ja, har alla bekvämligheter. Han borde vara med sin här, för det är så han ska göra. Det är dock det kungar ska göra. De ska vara med sin armé ute och slåss och vara med dem. Istället är han hemma. Och det vi får läsa om här i det här stycket och vidare är ju en skildring av ett händelseförlopp som verkligen inte kastar något särskilt smickrande ljus över den här hjältekungen David. I fortsättningen, vi ska inte läsa hela det här kapitlet, vi ska komma återvända i slutet av detta kapitel. Men det som följer efter den här händelsen är att när David får det här budet från Batseba att jag är gravid, jag väntar barn, så börjar liksom, om David inte har fattat att han är ute på väldigt tunn is, att han redan har gjort saker, satt igång en process som han inte kommer kunna bromsa, så börjar han få panik och börjar tänka ut, hur ska jag lösa detta? Hennes man Uria är en av Davids soldater, en av hans generaler i hären. Han kallar hem honom ifrån fronten och försöker få Uria att ja, men gå hem och ni har kämpat bra där ute vid fronten. Gå hem och var med din fru, så liksom, det har du förtjänat. Men Uria är ju lojal till ett fault, liksom. Han är bara, nej, jag kan inte vika från kungens sida. David försöker skicka hem honom, det står att han sover i porten till palatset istället. Han vägrar lämna kungens sida för han är så lojal. Och David får ju panik, för hans plan var att Uria går hem till sin hustru och sen kan vi liksom, nej, men det är Urias barn, då liksom kommer jag ur den situationen. Men Uria vägrar, aha, vad ska vi göra då? Så vad David gör istället är att han eskalerar den situationen, för att ja, det är en sån klassisk berättelse av hur bara ett liksom, ja, men den ena dominobrickan efter den andra faller och David bara hamnar värre och värre och värre i den här situationen. Istället vad han gör då, när Uria inte liksom följer den här planen som David så smart hade tänkt ut hur han skulle komma ur den här situationen, så istället så skickar han tillbaka Uria till fronten och han får med ett brev som han säger, lämna det här till din överste. Och i brevet så står det, skicka ut Uria till fronten där striden är som hetast. Skicka in honom där och se till att han faller, att han stupar i fält. Och nu lyckas planen. För Uria åker tillbaka och Joab då skickar ut Uria till platsen där striden liksom är som hetast. Och Uria stupar. Han dör. Och när vi läser här, de här texterna, om hur David beter sig, så är det ju inte liksom när man börjar så här, se sig om vad det som händer i våran omvärld, när man läser om hur kungahuset i Saudiarabien beter sig med, nej men de här sakerna, det är liksom, här är människor som sitter i en absolut maktposition och spelar med liv som om de är pjäser på ett bord och bara ser till sitt eget bästa, sitt eget rykte, sitt eget anseende, och är villiga att bokstavligt talat gå över lik för att slippa stå där med skam, för att slippa liksom utstå det här. Så David, han är villig att bara för att slippa det här skamliga, så skickar han sig ut Uria och låter honom betala med sitt liv för att David ska slippa stå där med skam. David, hjältekungen, David som fällde jätten Goliat, David som har under triumfartade former ridit in i Jerusalem som general i kung Sauls här och fått lovprisning. Och ja, den här som vi ser som ett sånt föredöme och som vi lyfter upp och som vi liksom läser om i hela skriften sen, som ett föredöme, som en konung, som ett exempel. Han beter sig som liksom första rangens maktmissbrukare. När nyheten om Urias död når Batseba, så läser vi i vers 26 och 27 så här. När Urias hustru fick veta att Uria var död höll hon dödsklagan över sin man. Efter sorgstidens slut tog David henne hem till sig. Hon blev hans hustru och hon födde honom en son. Men det som David hade gjort misshagade Herren. Nyheten om den här, om Urias död griper Batseba med sorg. Hon gör allting enligt föreskrifterna. Hon genomgår sorgeperioden och samtidigt då vet att hon är gravid och bär på någon annans barn. Hon vet ju inte vad som ska hända med henne. Vi ska så småningom stanna upp och försöka vända på den här berättelsen ifrån Batsebas perspektiv. För jag tror att nu läser vi den mycket utifrån Davids perspektiv, men jag tror att detta är minst lika mycket en berättelse som tål att berättas utifrån hennes perspektiv. Hon gör allting rätt. Hon spenderar sorgeperioden enligt lagens föreskrift, och efter det så kallar David på henne igen och tar henne nu till sin hustru. Men vi läser att David hade gjort misshagade Herren. Och det som händer då, David tycker kanske nu att ja, men har jag verkligen liksom duckade för den här pistolkulan, jag klarade mig undan, yes, jag slapp stå där med skam, allting det ordnade sig och skönt. Men en dag så kommer profeten Natan till David, och det läser vi om ifrån vers 1 i kapitel 12. Och det här är alltså som följer direkt på den sista vi läste i det föregående kapitlet. Herren sände Natan till David och han gick till honom och sa: två män bodde i samma stad, den ene rik och den andra fattig. Den rike ägde får och kor i överflöd, den fattige ägde ingenting utom ett enda litet lamm som han hade köpt och fött upp. Det fick växa upp hos honom och hans barn. Det åt av hans bröd och drack ur hans bägare och låg i hans famn. Det var som en dotter för honom. En dag fick den rike en gäst, men han ville inte ta något av sina egna djur för att laga till åt sin gäst, utan tog den fattiges lamm och anrättade det. David blev ursinnig och sa till Natan: så sant Herren lever, den mannen har förtjänat döden, och lammet ska han ersätta 7 gånger om för att han handlade så som han gjorde och var obarmhärtig. Du är den mannen, sa Natan. Så säger Herren, Israels Gud: jag smorde dig till kung över Israel. Jag räddade dig undan Saul. Jag gav dig din herres kungadöme och lade din herres hustru i dina armar. Israel och Juda gav jag åt dig. Om inte detta hade varit nog skulle jag gett dig med där till. Varför då visat förakt för Herren och gjort det som misshagar honom? Hettiten Uria har du dräpt med svärd. Hans hustru har du tagit och honom själv har du dödat med ammoniternas svärd. Här ser man kraften i en liknelse, hur David får en sån liksom riktig sån smäll när han liksom inser, när han förstår vad det är. Det här handlar om mig, det här är så som jag har betett mig. Det är väldigt lätt att liksom, Jesus pratar själv om det. Det är väldigt lätt att se bjälken i din broders öga, men du ser flisen i din broders öga, men du ser inte bjälken i din egen. Det är väldigt, väldigt lätt att se på andra och se hur de beter sig illa, men när det kommer till en själv, då blir det plötsligt väldigt, väldigt smärtsamt. Men den här liknelsen, den här berättelsen får David att förstå vad det är som har hänt, och hela det här sammanhanget är ju som en, det känns ju som liksom taget ur en dålig liksom trille liksom. Vi har här liksom, vi har en katastrof som sakta men säkert utvecklas framför våra ögon. Och just när vi tror att nej, men skurken, nu har skurken kommit undan, så avslöjas han och allt blir bra. Men det blir ju lite fel också, för skurken är ju den som vi hela tiden har trott är hjälten liksom. Det är ju hjälten som är skurken i denna berättelsen. Och det här är ju en känd berättelse, vi läser sen om konsekvenserna som detta får för David, hur David blir ju bestört och omvänder sig och liksom när han inser vad han har gjort och den processen när han bearbetar det han har gjort och så vidare ligger till grund för en av kanske de mest kända psalmerna, psalm 51, när David uttrycker sin sorg över sin och sin omvändelse, sin ånger över vad han har gjort. Och vi läser den här berättelsen som sagt utifrån Davids perspektiv, och det är inte så konstigt för att det här är ju ändå berättelse om, det är en berättelse om kungahusen, och vi får följa det här utifrån Davids perspektiv. Men som sagt, det är ju minst lika mycket ett berättelse om en stackars kvinna som faller offer för en maktmissbrukare med alldeles för lite, alldeles för mycket tid och för lite vettiga saker att syssla med. Och när jag skulle förbereda den här predikan, rättare sagt när jag tittade vilka text jag skulle predika, jag skickade ett sms till Samuel och så sa så här att det var ju kul att jag fick den här texten, David och Batseba. Det är liksom, ja, det går ju inte liksom att prata om David som en, vi kan prata om det som ett exempel på hur, ja men Gud är trofast och Gud förlåter David och liksom allting blir bra i slutändan och så vidare och så vidare. Men det blir ju inte bra, för att vi, den här texten så glömmer vi alldeles för ofta bort Batseba. I värsta fall så målar man ut Batseba som kanske någon slags anledning till att David begår det här brottet. Men det är ju en fruktansvärd orättvisa. Batseba gör ju allting rätt. Vi läser att när David ser henne uppe på taket så står det att hon genomgår sitt rituella bad. Av någon anledning så i den här kulturen då så är hon, anses hon vara oren under tiden som hon, som hennes mens. Så hon får bada för att göra sig ren. Och nu har ju Gud sagt att ingenting ska, alltså det här är ju vi pratar om en annan tid och en annan kultur, men hon gör ju allting rätt, hon gör ju ingenting fel. Det är inte så att hon ligger till skuld för detta, utan det är David som är uppe och trampar omkring uppe på palatstaket och inte har något bättre för sig och får syn på henne och ser att hon är mycket vacker. Och han då skickar sina män till henne och säger kom till kungens palats. Vad ska hon göra? Nej tack, jag är gift. Men vad gör man? Kungen kallar på dig. Kom, följ med. Hon har ju ingenting att säga emot. Hon är en utsatt kvinna i en utsatt position. Hennes man är vid fronten. Hon är ensam och kungens män kommer att kalla på henne. Vad ska hon göra? Hon har ingen liksom makt och myndighet att agera i den här situationen. Så redan här är hon ett offer och kan inte göra någonting. Förra hösten så gick det en chockvåg genom våran värld, så vars efterdyningar vi fortfarande får liksom erfara, och liksom det är bra att det är så. Jag skulle vilja kalla det för en profetisk rörelse, eftersom det var någonting som avslöjade och gick till rätta med oegentligheter och orättvisor i våran värld. Och det som hände var att det visade sig, det var framförallt kvinnor som berättade om situationer där de utsatts för framförallt män som är förtryck och övergrepp på andra sätt. Vilket ledde till en slags, det blev en slags lavinartad konsekvens av detta. Det mängder med framförallt kvinnor via sociala medier delade sina erfarenheter med den här hashtaggen MeToo. Att jag har också varit utsatt för detta. Jag har också råkat ut för män som är i olika positioner. Både kan varit chefer, politiker, präster, medarbetare, vad som har utsatt kvinnor för kränkningar och förtryck och övergrepp. Och mängder med berättelser kom fram och många människor har fått stå till svars för detta. Och det vi fortsätter höra om konsekvenserna av detta. Och det är ju så här att liksom, det är som liksom en dammlucka, man öppnar en fördämning och så bara väller det fram. Och det krävs att några tar mod till sig och berättar, så är det liksom, så vågar andra stämma in. Den här skildringen är ju egentligen kanske Batsebas MeToo-berättelse om hur hon förleder ju inte David. Hon har ingen skuld i detta. Hon utsätts för en man i maktposition som utnyttjar hennes svaghet och utsatthet. Och David, som i likhet med många andra män blivit alldeles för bekväm vid makten och att kunna få vad han vill ha, han går där och rullar tummarna istället för att vara ute och slita och leda sina män vid fronten som han skulle ha gjort. Makt korrumperar, säger man. Och har man då absolut makt, då pratar vi om absolut korruption. Jag säger, det är förvånande att vi inte läser mer berättelser om David. Alltså att mer saker händer med tanke på att vara kung, att vara enväldig på detta sättet. Att sitta på den makten. Men Batseba är ett offer för ett maktsystem som alldeles för många kvinnor även idag, tusentals år senare, drabbas och lider av. Och så, som jag sa innan, det är ju förståeligt på ett sätt att vi får följa den här, vi får läsa den här berättelsen utifrån Davids perspektiv, för detta är ju Davids berättelse. Hela Samuels böcken handlar om David och hans söner, om profeten Samuel som kallar och smörjer David till konung, och så får följa David genom detta. Så det är ju Davids berättelse, det är det, och vi får därför följa den utifrån hans perspektiv. Och det är ett patriarkalt samhälle där det är inte mycket berättelse vi får läsa utifrån kvinnornas perspektiv, utan vi får följa ifrån Davids perspektiv. Men det är ju minst lika mycket en berättelse om en kvinna som är offer för maktmissbruk och övergrepp. Hon gör allting rätt med sitt reningsbad och hur hon behandlar liksom den här sorgen efter Urias död. Hon genomgår hela den här sorgeproceduren och samtidigt då leva med den här ovissheten att jag bär en annan mans barn. Och i det här samhället är det inte bara att liksom, ja, det var ju, ja, det ordnar sig, utan hon är ju står i en total maktlöshet. Och dessutom är hon i en beroendeställning inför David, inför den som har försatt henne i denna situationen. Vilket också många kvinnor idag har vittnat om, hur de liksom, ofta är det män i en, som man står i en beroende relation till, som man utsätts för de här övergreppen av. Hon har ingen möjlighet att gå till rätta, hon har ingen som kan föra hennes talan, hon kan inte gå och säga, hon kan inte posta ett inlägg på Facebook och säga me too, jag har utsatts för detta, för hon har inte den makten, hon har inte det inflytande, hon kan inte göra någonting, hon är totalt ett offer. Om inte annat så borde denna berättelsen vara en lärdom. Lika mycket som det är en berättelse om hur Gud går till rätta och Gud förlåter, Gud upprättar, så är det lika mycket en berättelse om hur, ja, så här är verkligheten för alldeles för många människor än idag, tusentals år senare. Den är ju ett skolboksexempel på en sån här situation som MeToo-rörelsen lyfter fram. Och vi fokuserar ofta på Davids upprättelse med rätta, för att jag tycker ändå att vi får inte glömma att det är en berättelse också om en Gud som är trofast, om Gud som förlåter, om Gud som hörsammar äkta ånger och äkta omvändelse. För alldeles för ofta så vi lever i ett samhälle där mycket på grund av den effekt som sociala medier har på oss, så lever vi i ett ganska polariserat samhälle. Det är liksom, jag pratade med min bror igår, han hade en väldigt bra liknelse. Det var någon som hade sagt till honom att men vårt klimat idag, det är som att du spelar piano, men du har bara händerna här ute. Det är bara här och bara här. Och allt det som är i mitten med nyanser är totalt utplånat. Utan det är väldigt mycket extrema åsikter. Antingen är det här ute eller så är det här ute. Och det är väldigt mycket antingen eller. Det är mycket svartvitt. Det finns inte mycket utrymme för nyanser och för gråzoner. Och för att faktiskt hitta någon slags ett nyanserat samtal kring saker och ting. Och jag kan tycka att jag kan ibland sakna förlåtelsen och nåden i vårt samhälle. Jag tycker det är bra när liksom de här profetiska rörelserna, de här profetiska vågorna får dra igenom vårt samhälle. För det är så mycket som ligger under ytan som behöver exponeras, komma upp i ljuset och gå till rätta med. Och jag tycker det är bra när Gud dömer. Alltså när Gud dömer så pratar vi inte om att Gud ska döma en gång, utan Gud dömer, Gud går till rätta, Gud går till rätta med orättvisor i vårt samhälle. Och jag tycker det är bra när Guds domar får falla på det här sättet. Men jag kan också tycka att det behövs det här perspektivet av att ja, men det finns också upprättelse, det finns förlåtelse. Det är inte tre strikes och du är ute, utan det måste finnas en plats för nåden att få verka i människors liv, i våra liv. För vi behöver alla nåden, och det är så väldigt lätt som sagt att se stickan i din broders öga eller din systers öga, men missa att du har en bjälke i din egen. Och alldeles för ofta så tycker jag att vi har ett alldeles för kallt och hårt klimat i vårt samhälle där nåden saknas. saker och ting måste lyftas upp till ytan för att det ska kunna gå till rättas med. När hela tiden saker och ting, när man stryker ett streck över, eller vi hoppas att det har slutats prata om en gång. Vi ger det lite tid så kommer den här skandalen snart vara över, liksom blåsa över. Jag tror inte på det. Jag tror att det behöver gå till rättas, men jag tror det behöver lyftas upp till ytan så att liksom domen kan få falla och upprättelse kan få komma som en konsekvens. Men jag saknar nåden, jag saknar förlåtelsen, jag saknar upprättelsen. Men det är viktigt att de här båda sakerna inte... Det är så väldigt lätt att fokusera på detta och se Davids berättelse. Ja, men Gud var ju trofast och förlät. Ja, men vi glömmer väldigt ofta Batsebas perspektiv. Alldeles för ofta är det så att det är offret, den som inte har någon talan, den som inte har någon makt. Det är den som inte får, som inte hörsammas. Det är den som inte får få sin talan och som glöms bort. Till och med i Natans berättelse, hans hälsning från Gud, så talas Batseba om som Urias hustru. Redan där ser det som att hon är ute i periferin lite grann. Jag tror det är oerhört viktigt att vi bär med oss detta. Att det här är människor med namn, med ett ansikte, med relationer som ofta står i en position där man kanske är i ett beroende förhållande till den som har förgripet sig på en, den som har utövat maktmissbruk gentemot en, som Batseba gjorde, som hon fick erfara. Alldeles för ofta man blir bortglömd och blir en namnlös person bara i massan. Men det måste få lyftas upp till ytan. Vi måste gå till rätta med det så att upprättelse och nåden kan få flöda. För i slutändan så är det det handlar om. I slutändan så har vi det här perspektivet av att Bibeln talar om att Bibeln talar om, en mänsklighet där det inte finns murar oss emellan. Där det finns nåd, där det finns förlåtelse. Men för att komma dit hen så måste vi också gå till rätta med orättvisorna. Vi måste gå till rätta med förtrycken. Vi måste gå till rätta med maktmissbruket. Och vi kanske i våran vardag kanske inte hamnar så ofta i de positionerna, tycker vi. Men jag har ingen makt som jag utövar. Nej, men det kanske finns andra aspekter av våra liv där vi inte tänker oss för. Eller där vi på något sätt utnyttjar eller på något sätt förtrycker människor som inte har någon möjlighet att värja sig. Det är oerhört viktigt att vi är medvetna och att vi är ödmjuka. Att den makt som du och jag besitter på olika sätt i relationer till andra människor, att den inte utnyttjas så att vi trycker ner alla människor eller andra människor faller offer för vårt maktmissbruk. Men det är också viktigt att vi är hörsamma, att vi är ödmjuka och att vi är villiga att se oss själva i spegeln. Att se att vi behöver nåden, vi behöver förlåtelsen. Och att vi kanske kan få med och bidra till ett varmare klimat i våran värld. Att när vi ser den här bilden, visionen av en enad mänsklighet som står tillsammans, offer och förövare, man och kvinna, slav och fri, men allt det här, att vi alla kan få stå tillsammans inför Gud och få uppleva nåd, upprättelse och förlåtelse. Så vi får fortsätta att be Gud att Guds rike får komma, att Guds vilja får ske, att Gud får döma, att Gud får gå till rätta med oss som mänsklighet. Gud får gå till rätta med oss som församling och som enskilda människor. Gud, lys in i våra liv. Döm, kom med dina rättvisa domar. Det intressanta är att när vi läser Psaltarpsalmerna så är det oftast en bön om Gud, kom och döm. Och vi ser ofta kanske domen som någonting negativt, någonting att vara rädda för. Nej, dom, det låter så slutgiltigt, men Guds domar är ju alltid rättvisa. Guds domar handlar ju alltid om att gå till rätta med det som är fel i våra liv. Så vi ska välkomna Guds domar. Gud, döm in i mitt liv. Gå till rätta med det som är fel i mitt hjärta. Jag vill inte vara en människa som förtrycker andra människor. Jag vill inte vara en människa som står i vägen för andra människors helande. Jag vill inte vara en som är orsak till att andra människor kommer på fall. Gud, döm mig. Att vi får välkomna Guds domar. Vi får välkomna Guds, att Gud går till rätta med oss. Så att helande och förlåtelse och nåd kan få flöda fram i våra liv. Och på det sättet kan vi också få vara med och förmedla nåd och förlåtelse till en värld som behöver det. Amen. Gud, tack för ditt ord som på något sätt är en vägledning för oss. Som vi kan få återvända till gång på gång och som vi kan få liksom belysa våran omvärld med. Och se vår omvärld i ljuset av din tanke, din avsikt med din skapelse och med din mänsklighet. Herre, vi tycker ibland det är lite skrämmande att läsa om, se om hur historien upprepar sig och hur maktmissbruk ser likadant ut genom alla tider. Till och med kung David, som vi lyfter upp som ett föredöme, kunde totalt haverera på detta sättet. Tack för att det fanns upprättelse, tack för att det fanns nåd, tack för att det fanns en väg ut. Men Herre, jag ber att den här berättelsen framförallt ska kännas som en påminnelse för hur många människor idag som lider av maktmissbruk, som lider av förtryck ifrån på olika sätt, Herre. Vi tackar dig för MeToo-rörelsen som fick gå över våran värld och som fortsätter att skapa efterdyningar och som lyfter upp saker till ljuset. Jag ber att nåd och upprättelse ska få följa i dess spår. Och jag ber om mer profetiska rörelser i våran värld som får lyfta upp oegentligheter och orättvisor. Jag ber Gud att du dömer. Jag ber att du dömer i maktens korridorer. Gud, jag ber att de här stolta, högmodiga, ofta männen som leder i vår värld här, som sitter i maktposition och som oftast känns som att det är bara sin egen vinning man tänker på. Gud, gå till rätta. Gud, döm. Jag ber att du ska lyfta upp profeter i våran tid som vågar som Nathan gå till rätta och peka in i hjärtats vrår och peka på det som är falskt och det som är mörkt och det som är ruttet och gå till rätta med det. Här är så att en sann omvändelse, så att en sann förändring kan få ske. Gud, vi tror att det finns en ljusning vid horisonten. Vi tror, Gud, att ditt rike ska få komma på bred front. Vi tror att i slutändan så är det du, Herre, som regerar. Det är du, Gud, som är den som bestämmer. Vi tror att du, Gud, har sista ordet. Jag ber att dina domar ska få falla. Jag ber att låt din dom få gå genom vår värld som ett svärd och som ska få skilja gott ifrån ont. Jag ber om upprättelse för den som lider förtryck. Jag ber om helande för den som är utsatt för övergrepp. Jesus, kom med helande, kom med nåd och visa oss en väg fram. Visa oss hur vi kan gå i dina fotspår. Visa oss hur vi kan få förmedla helande och nåd där vi går fram. Att vi får en hand som lyfter, en hand som bär, en hand som helar och läker. Och inte en som trycker ner, inte en som roffar åt sig. I Jesu namn. Amen.